brukar fundera ibland under lovsång och möten överlag att det måste vara exceptionellt jobbigt att vara Gud. Människor kommer här och Gud har på något sätt förhoppningar om att nu ska människor samlas och tillbe. En tänker, kan vi inte sjunga lite kortare? En annan tänker, kan vi inte sjunga lite längre? Och en tredje tänker, varför inte mina gamla goda sånger här bland oss? Så gör vi allting annat än varför vi egentligen borde vara här. Vi tänker på en avundsjuk granne vi har, vi tänker på arbetsuppgifter, lite offerter håller vi på med, vi planerar allting annat än det vi egentligen borde göra. Alltså vi slösar bort våra liv, era, jag tänkte säga dumhuvud, men jag vågar inte säga högt. Jag kanske inte ska bränna alla broar första minuten tillbaka i tjänst här. Men hörni, roligt tror jag att vara tillbaka. Jag har bevat inför den här stunden. Jag har haft predikoabstinens i 48 veckor och drömt det är något andra konstiga om denna församling. Så får se vad det blir till. Och jag tänkte när man varit borta ett tag att man måste börja lite mjukt och försiktigt och ta en så uppmuntrande predikan som ni i alla fall behöver med en gång till. Så jag tänkte tala om det där då, att vilken är din avgud? På något sätt att börja så där försiktigt och sen arbetar vi oss vidare genom det på något sätt. Jag går Julia var köpt ett hem och när vi höll på att flytta så hittade jag en låda med massa gamla papper. Och bland de papperna så fanns en lapp där folk skrev en uppmuntrande ord till mig. Där så stod det så här. Jag tyckte det passade så bra in på mig så tänkte jag ska ni dela. Så ni lär känna er mig lite bättre. Så här stod det. Citat. Du är mycket roligare än man skulle tro då man ser på dig. Förr trodde jag att du bara var arg, sträng och brinnande och så hård. Men nu när jag har lärt känna dig så är du nog rätt snäll. Ursäkt om det var någon av er som skrev den lappen. Men jag tänkte på den här lappen så tänkte jag, men gode Gud, det är en bild av både mig och oss. Att när man ser på oss så är vi bara hårda och stränga och man är lite rädd för oss. Och, men egentligen är vi ganska mysiga i våra hjärtan. Jag har tänkt här på samling under året också, vad det som betyder någonting och vad det som egentligen är värt att satsa på i den kristna tron. Och nu bara för att ni inte, bara för att bekänna min doktrin från början så tror jag att ett recept för ett fungerande kristet liv handlar om omvändelse, dopet i den heliga ande, dopet i vatten. Börja där och arbeta vidare från det. För jag ser när Gud får göra någonting och förvandla människans liv så händer någonting. Och jag har sett till och med sista året, fast jag inte ens varit pastor, så jag har sett hur Gud har frälst människor. Människor som inte kände Gud har fått höra om Gud, känt sig träffade av en helig ande, omvänt sig till Gud, blivit uppfylld av en helig ande, döpta i vatten och fullständigt förvandlade av den helige ande. Jag tror på något sätt att det är det vi ska lägga fokus på. Men vi återkommer till det någon gång, för idag ska vi tala om era avgudar. Jag har hämtat bibeltexten från 5 Mosebok 4. Och det låter ungefär så här, eller inte ungefär, exakt så här. Fråga tider som varit, tider som har varit före dig. Från den dag då Gud skapade människor på jorden. Fråga från himlens ena ände till den andra. Har någonsin något så stort som detta skett? Eller har man hört talas om något som är detta likt? Har något folk hört Guds röst tala ur elden så som du har hört och överlevt? Eller har någon Gud försökt att gå och ta ett folk åt sig ur ett annat folk? Genom prövningar, tecken och under, genom krig, genom stark hand och uträckt hand och genom stora fruktansvärda gärningar. Allt detta som Herren er Gud har gjort med er i Egypten inför era ögon. Du har själv fått se det, för du ska veta att Herren är Gud. Det finns ingen annan än han. Från himlen lät han dig höra sin röst för att undervisa dig. Och på jorden lät han dig se sin stora eld. Och du har hört hans ord ur elden. Eftersom han älskade dina fäder och utvalde deras avkomlingar efter dem, förde han dem genom sin närvaro och stora kraft dig ut ur Egypten. Han drev bort för dig folk, större och mäktigare än du, och förde dig in i deras land och gav dig åt det till arvsdel som det är idag. Därför ska du veta och lägga på hjärtat att Herren är Gud, uppe i himlen och nere på jorden. Det finns ingen annan. Och du ska hålla hans stadgar och bud som jag idag ger dig. För att det ska gå väl för dig och dina barn efter dig. Och för att du länge ska leva i det land som Herren din Gud vill ge dig för all framtid. Amen. Jag glömde bort, inte så länge sedan jag predikade, så jag glömde bort att ni inte sa någonting. Under året som har gått har jag funderat ganska mycket och mediterat på saker och ting. Och filosoferat en del, en väldigt jobbig människa att göra med, för jag tänker så mycket. Så borde be om förlåtelse till min fru några gånger per dag. Jag är bara sån. Men jag funderat, vad kan det mest centrala vara i den kristna tron? Vad är egentligen det mest viktiga om man skulle välja en enda sak? Och ifall det finns en enda sak, har vi hittat den saken eller är det någonting som jag tappar bort längs vägen? Någonting som finns där men vi på något sätt har satt åt sidan så vi på något sätt har missat det som Gud vill med oss. För vad är det då Gud vill? Handlar det om att lyckas med allting som vi gör? Handlar det om att vi ska be så att väggarna skakas? Eller finns det någon annan hemlighet bevarad i Bibeln? Någon form av röd tråd som vi kanske har tappat bort och som gör oss desillusionerade? Och jag funderar sista månaden, ungefär 3 stycken till antalet, på att vad eventuellt skulle denna hemlighet kunna vara? För jag har gått under året och observerat främst mig, men ibland också på dig. Jag måste erkänna att jag ibland har stått här eller där och så har sett på dig på möte. Och utanför möte ibland, i misstag. Och när jag sett på dig och på mig mest, så har jag märkt att det är inte enbart jag har sett Guds kärlek och glädje och iver i mig och i dig. Jag har många gånger funderat, vad är orsaken att kristna som mig och dig tycks leva ett mera tomt och intetsägande liv än människorna utanför kyrkan? Alltså det verkar ju vara så. Det kan vara en väldigt sån där IQ-befriad analys från min sida. Men ibland så går jag och funderar och så ser jag en stor skara med molokna, deprimerade. Inget fel så jag själv kämpar med såna saker. Men alltså människor som på något sätt... En grå massa, alltså den där definitionen på mig där i början som den personen, Gud har signat henne eller honom eller hen, att på något sätt, det verkar ju som ibland som det saknas någon gnista från våra liv. Att vi får en sån här stämpel på oss, vi är logiska och vi är emot allting och vi på något sätt är bara de som är allmänt fanatiska och ivriga för det ena och det andra utom det som är viktigt, nämligen att älska varandra. Och jag funderar då med det där. Och så har jag funderat att det måste nog vara så att vi som har funnit meningen med livet, jag vill i alla fall utgå från att det är vi här. Det är inte mormonerna, Jehova eller buddhisterna, hinduerna, utan det är vi troende som funnit meningen med livet. Kan vi vara överens om det? Alla som inte är mormoner säger amen. Alla många mormoner här ikväll. Nu har jag predikat desto mer åt er då. För att inte göra mig speciellt populär, och jag kanske inte är så populär från förr, jag tänkt. Häromdagen tänkte jag att en del får bönesvar när jag kom tillbaka och en del fick bönesvar då jag får och så möts man i mitten. Och så tänker jag, kan det vara så att orsaken till att vi lever lite desillusionerade, tomma, meningslösa liv är att vi följer en annan Gud än Herren, vår Gud? Och det är lite det jag ska våga på något sätt tala om här några minuter. För vi säger oss ha en tro på Gud, men många gånger följer vi andra gudar som gör oss våra liv meningslösa och tomma och helt onödiga att vi lever. Alltså ursäkta när jag kör på här lite. Men Romarbrevet som jag mumlar om några varv här under året, så säger Paulus här i kapitel 1 att, och jag säger mina egna ord, att om vi slutar ha Gud i centrum så äger följande rum. Man har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. Det är fulla av avund, modlust, stridslystnad, svek och illvilja. Det skvallrar och förtalar, det hatar Gud och brukar våld. Det skrevlar, ett fint ord, och skryter. Det är påhittiga i det onda, olydiga mot sina föräldrar. Vettlösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Det är en fin sak att vara. Inte alltså. Och jag tror... Och jag kommer att köra på lite så ordentligt hårt idag, så hoppas ni har på något sätt era andliga säkerhetsbälten på sig, fempunktsversionen. För jag tror vi kör på lite ordentligt här idag. För jag tror att det som händer då vi byter ut den levande och kärleksfulla guden mot något annat substitut av honom, så kommer, tror jag, tre olika symptom att äga rum i dig. Och jag har på något sätt försökt definiera symptomen. När vi lever kristna liv, som vi tror är kristna, men vi är egentligen bara halvt religiösa, så följande symptom tror jag äger rum. För det första, vi får en snedvriden bild av vem Gud är. För det andra, vi får en snedvriden bild av oss själva. Och för det tredje, vi får en snedvriden bild av våra medmänniskor. Jag tror att när vi placerar någonting annat än Gud i centrum, så kommer alla dessa tre områden att nedgraderas till någonting annat än vad det Gud har tänkt om oss. Ta exemplet Adam i lustgården. Ni känner till det. Ormen kommer och frestar Adam och Eva. De äter och har kalas. Och sen faller de i synd. Gud kommer gående där på kvällskvisten. Och Adam får för sig att de ska hoppa in i närmsta buskage. Ungefär som du och jag brukar göra ibland. Gud kommer, var är du Adam? Och Adam har fått en sån här aha-upplevelse. Han säger, vi gömmer oss för vi är nakna. Och Gud sa, men det har du varit ganska länge. Och då säger, men vad har du gjort? Frågar då Gud av Adam. Och så säger han väldigt en fin sak. Han säger, kvinnan du gav mig. Kan Gud fundera, vilken kvinna talar du om? Det finns bara en. Så gav mig att äta. Och så tre symptom som vi ser att synden gjorde i Adams liv för första. Han får en nedgraderad syn av Gud. Alltså han blev rädd för Gud, han får gömma sig. För det andra, han får en nedgraderad syn av sig själv. Han hamnar i skam, han gömmer sig i busken. Han får en nedgraderad syn av sina medmänniskor. För han ser inte kvinnan numera som en hjärtevän, utan kvinnan. När du börjar kalla din fru kvinnan, det är kris då alltså. Det finns många goda ord som du kan använda till din hustru eller man, eller i tro hustru eller man. Men det finns bättre ord än det där, tror jag. Jag minns för ett par år sedan, så jag plötsligt fick ganska extrema smärtor i min nedre käk. Jag kunde inte leva normalt, utan smärtan gjorde mig till något som jag inte skulle vara. På samma sätt är det med detta i våra andliga liv. Då någonting inte är som det ska vara, så blir allting fel. Vi börjar leva på ett sätt som inte Gud har tänkt att vi ska leva på. Kortfattat, och det är längsta meningen i min predikan, så händer det när vi börjar tillbe något skapat, så kommer alltid vår syn på det skapade att förminska, till lika också synen på skaparen. Vi får en snedvriden bild av vem den helige guden är. Vårt sätt att se på våra medmänniskor förflyttas från att vara skapade till av Gud själv till att bli något objekt som främst och först och främst av allt är utsatta för vår egen manipulation. Och nu ska jag säga någonting som jag tycker är ganska radikalt. Jag planerar att säga den på morgonen, så jag ser lite fram emot det. Jag tror så här, att en människa som har Gud i centrum har väldigt svårt att inte älska alla andra människor. Jag tror att när du och jag lever med Gud i centrum i våra liv, då talar inte vi illa om våra medmänniskor. Vi skvallrar inte om någon människa överhuvudtaget. Vi baktalar inte några andra folkgrupper. Vi älskar alkoholisten som har det svårt på parkbänken vid torget och så vidare. För när vi har Gud i centrum, så det som händer med oss, när Guds egen kärlek drabbar oss och låter oss älska så som han älskar oss. Och jag tror ibland, kära vänner, att vi måste vara ärliga med oss själva och bara konstatera att det kanske inte är så där. Vi kanske då, och vi kommer till det snart, har någonting annat i centrum som vi tillber. För när vi lever utan Gud i våra centrum, så blir vi till exempel avundsjuka på andra som har bättre liv än mig. Eller oss. Avundsjuka är en helt fruktansvärt onödig sak att hålla på med. Alltså. Man blir så irriterad om man tänker på det. Någon sa, en Rick Godwin som jag tycker om, en amerikansk pastor, han sa så här: det går inte att vara lycklig om man kämpar med avundsjuka. För det finns alltid ett steg till, en nivå till att komma till. Så om du kämpar med avundsjuka, bara att omvända dig ikväll. Vi kommer ha tid för det senare. Och fundera på varför ditt liv är som det är. Men med mera. Du får även en snedviden bild av dig själv. Som till exempel leder till att du börjar jämföra dig med andra människor. Du har svårt att glädjas över andra människors framgångar och du kommer känna dig tvungen att leva ett liv med masker och fasader eftersom man är rädd att människor på riktigt ska se hur illa det är med dig. Jag tror när vi inte har Gud i centrum så är det viktigt för oss att det syns att allting är bra. När jag läser Paulus brev så får jag en förvissning om att ju längre tiden går desto dåligare bild ger han av sig själv. I början är på gången till rätt att visa Petrus där i Galaterbrev och i Timoteus på Herrens återkomst med basuner och grejer. Så i slutet av sitt liv så börjar han på något sätt säga att Jesus har kommit för att frälsa syndare och bland dem är jag den störste. Att när jag lever med Gud i centrum så är det inte så stor skillnad att jag är en dålig människa. Jag vet inte, jag ska säga det till dig idag. Jag är en exceptionellt dålig människa. Alltså ordet förlåt är ju på något sätt en diarré ur min mun, bara för det är ju bort mig så ofta. Men vi är dåliga människor utan Jesus. Och har vi inte Gud i centrum så blir det bara ännu sämre. Därför är det viktigt på något sätt att vi är nog ärliga med oss själva och ser att det inte handlar om att det ska se ut att vi har det så jättebra. Jag tror, och det har inte någon vetenskap om, men jag tror att det är ett problem vi håller på att få i vårt samhälle. Den modern pornografi som jag kallar det. Det är vårt enorma behov och begär efter att bli bekräftade på sociala medier. Vi lägger upp någonting på Instagram och så kollar vi 17 varv bara när jag håller på och predikar och någon har gillat det. Och på Twitter och Facebook som inte längre är med på halleluja. Och allt annat som vi håller på med bara för att människor ska ges bekräftelse. Och hur länge var han det bekräftelsen? Jo, 2 sekunder. Måste upp en ny bild, ditt pucko. Och på något sätt, alltså du är inte pucko, men det är bara för att du har ditt fokus på fel område. För du försöker få en bekräftelse från någonting annat som inte kommer från Gud. Och allt som inte kommer från Gud kommer att leva ditt liv förr eller senare på fel väg. För när du kommer till Gud så han ger dig så din bägare flödar över. Han ger dig all kraft och nåd och styrka som du och jag har så stort behov av. Det finns en historia om Paulus Apollos när han predikade och full gas där. Och så står det att människorna på något sätt tycker om det där. Så det står att de har fått på sig att Zeus kommer ner bland oss. Och så får de för sig de här människorna att nu ska vi bara offra de här människorna till Paulus och Apollos. Och Paulus har ju fullt så med det där att förhindra människan att de ska inte offra till mig. Och så med nöd och näppes lyckas de. Men nej, ni ska inte offra. Det var Gud som gjorde det, var inte vi. Och då tycker vi när vi läser det där, ja, en rolig historia. Men så tänker jag ibland på mig själv. Om det skulle vara jag, så jag sätter mig på en stol och säger, come on baby, here I am. Att vi har på något sätt ett enormt behov av att människor ska tycka att vi är lite bättre än vad vi egentligen är. Att vi på något sätt ska upphöjas och äras. Det är bara Gud som ska ära. Vi är bara en smutsfläck i jämförelse med honom och hans nåd och godhet. Men när vi lever utan Gud i centrum så kommer vi alltid att eftersträva att vi ska bli upphöjda och allt det där. Och nu talar inte jag om uppmuntran, för det behöver vi. Och jag. Summa summarum, jag har bara 3 punkter. Så vad som händer när vi inte tillber Herren Adonai, så kommer han, alltså Herren, att transformeras i våra ögon, att bli något annat än vad han är. Han går från nådefull till kravfull, från älskande till dömande, från frälsande till straffande. Tänk på det där. Då vi inte tillber Gud kommer alltid resultatet att bli en ofullkomlig gudadom som uppstår, det vill säga en avgud. Eftersom enbart Gud kan vara Gud och inget annat kan med rättvisa ta den platsen från honom. Med dessa symptom då kan vi försöka identifiera vad som kan eventuellt vara då vår avgud. Och jag har 3 enkla diagnoser. För det första, vad ger dig hopp? För det andra, vilken är din trygghet? Och för det tredje, vad har gett dig mest tillfredsställelse? Din framtid, din nutid, din dåtid. Och vi behöver inte på något sätt låtsas vara så jättereligiösa. Alltså de flesta andra religioner så går det att försöka vara religiös. Man kan på något sätt be sina 6 gånger om dagen, eller man kan borsta framför sig, man stiger på en kvalster och blir det nästa liv och så vidare. Men det går inte med Gud, för vi kan inte låtsas något med Gud. För han dömer oss inte för hur det ser ut, utan han ser in i våra hjärtan. Oavsett hur många glorian du har på ditt huvud som snurrar på åt olika håll, så har det inte så stor betydelse om ditt hjärta är fyllt med svek och ondska, avundsjuka, bitterhet, girighet, oförsoning. Och då måste vi fråga oss, att vad har du ett hopp i? Är ditt hopp satt i Herren alena, eller är det i lönedagen kommer? Och så vidare. Vi måste på något sätt kunna vara så ärliga med oss själva i alla fall. Ja, det är det Gud som är vårt hopp. Det låter ju så bra när vi ber. Det låter så bra när vi ber många gånger, men det låter ju så bra när vi proklamerar och har oss att Gud, han är vår framtid, vårt hopp. Och sen när någonting händer och verkligheten kommer emot en måndag eller en tisdag eftermiddag, så tar vi till alla andra medel än Herren. Vårt hopp ligger inte i Herren, den ligger i att vi åtminstone har 142 euro på kontot. Då är vi trygga. Då på något sätt känner vi att vi har tillfredsställelsen där vi har huset och bankkontot och framtidsdrömmarna, alltså våra framtidsdrömmar. Gud bryr sig inte, jag ska inte gå in på det nu. Det är nog fint säkert. Jag minns när jag med min enorma smärta då till sist hamnade på röntgen, så konstaterades det att jag hade en cysta vid nedre parti av käken. Det var den cystan som triggade igång denna oändligt hemska verk. Och jag tror många gånger för att vi ska få bukt med någonting så behöver vi diagnostisera oss och se vad är det egentligen som förstör i våra liv som gör att någonting inte stämmer. Vad är det på något sätt som gör att livet känns meningslöst och gnistan på något sätt har förflyttat sig några megajoule neråt? För jag tror, kära vänner, att om du och jag vill uppleva det liv som Gud har för oss. För jag kunde ta den här predikan nu när vi har talat om Roma blev rättfärdig av tro. För vi talar inte om frälsande saker. Säger ni att 97% av er inklusive mig är på väg neråt? Vi är frälsta av tro på Jesus. Men jag menar att det finns ett liv med Gud som inte den här världen kan ge. Och det livet kommer genom, och det kommer vi snart till. Men det är bättre i alla fall än det liv som du för tillfället lever, där du bygger ditt liv på materialism, där du bygger ditt liv att människor ska upphöja dig, att du ska stå i centrum. Så ibland kommer jag på själavård och så ska jag tala om mina problem med en bror eller syster, och så tar en halv minut och så slutar det med att jag håller på att lyssna på den människans problem. Har ni varit med om det någon gång? Jo, när jag kom till dig igår. Jaha. Vi lider väl alla av det ibland. Men många gånger är det på något sätt att människan alltid har en tendens att jag ska vara i centrum. Jag ska synas, jag ska vara bäst och allt det där andra. Paulus säger en sån halvradikal sak som jag tyckte om att citera när jag var nyfrälst, bara för att det lät bra. Han säger Titus 1:16 att det försäkrar att det känner Gud, men med sina gärningar förnekar det honom. Det är avskyvärda, trotsiga, odugliga till vad det är god gärning. Låt som mig det på något sätt. Men alltså, det är inte så stor skillnad vad vi säger, tror jag, om inte syns i våra liv. Jesus säger, ni ska känna igen den på frukten av deras träd. Jesus säger att se upp för vargarna som är utklädda till får. Jag får inte en Disney-film framför mina ögon. Att på något sätt, man tror att det är bra, för det ser bra ut på utsidan. Men sen när man kommer närmare så blir man uppslukad, nedriven och biten i bakändan. Och det går ju så när vi har att göra med människor som inte lever med Gud i centrum av sina liv. För resultatet då vi inte har Gud, att vi får köttets gärningar istället för andens frukt. Andens frukt som vi vet kommer ju bara från Gud. Kort och gott så blir vi ofta det vi tillber. Tillber vi människor blir vi lika människor. Tillber vi pengar eller materialism kommer dessa ostabila grunder att även bli våra grunder. Det vill säga, när konto är minus, då har du kris i ditt liv. För du har byggt ditt liv på den tryggheten. Jag önskar ibland att vi skulle bygga våra liv lite mer på Gud som har hela all makt på himmelen på jorden. Det har jag läst någonstans. Men jag tror för dig och för mig, om vi vill uppleva Guds på något sätt, ska säga välsignelse som han sa i Moseboken, så behöver vi, och vi kommer in på avslutningen här, vända om till honom. För jag tror, och lyssna nu några minuter, orkar ni nog, att så länge vi inte tillber Herren vår Gud kommer våra ögon att bli förblindade, att vi inte ser världen på det sättet som Gud hade tänkt med oss. Paulus säger så här i andra Korintherbrevet: vi gör inte som Mose, som satte en slöja för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Men deras sinnen blev förhärdade, och än idag är samma slöja kvar när de läser gamla förbundets skrifter, och den lyfts inte bort, först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja över deras hjärtan när de läser Mose. Och nu kommer huvudtesen: men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är anden, och det Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Jag tror att många av oss lever ett ofullkomligt kristet liv, och nu sen det vet jag inte. Men genom att vi helt enkelt har andra avgudar som vi följer och lever och får tillfredsställelse, hopp och trygghet av istället för Gud. Vi blir förblindade och lurade av det lömska löften som avguden ger oss. Den säger att pengar, relationer, materiella tillgångar och annat kan ge oss ett bättre liv än vad Gud kan. Resultatet blir att vi blir en samling hycklande människor som säger sig ha Gud, men aldrig låter han synas i oss eller låter hans kraft pulsera genom oss. Vi blir avundsjuka, vi baktalar, skvallrar och sysslar med allt det som är ont. Och vi gör det eftersom det livet som avguden ger oss, och tänk på det, det livet som din avgud ger dig, det är att du blir sur på dina kollegor. Du blir på något sätt desperat efter löneförhöjningen. Låt mig säga det någon gång. Det tänker jag säga nu på en gång. Inför ICCC. Alla som jobbar, vår främsta arbetsgivare är Herren. Därför gör vi alltid vårt arbete som att Gud själv är vår chef. Jag blir så ledsen ibland när man tycker att vi jobbar, så tar man det lugnt och så bryr man sig inte och säger man halvslarvig. Ja, men jag tänker att vi troende, vi gör en skillnad, för Gud själv är den som först och främst är vår chef. Fick man det ha sagt. Men då vi tillber Gud kan vi inte göra annat än att älska våra medmänniskor. Frukten kommer inte genom att vi låter oss gå igenom diverse självförbättringsprogram, utan genom att vi låter Guds kärlek drabba oss. Den som är älskad av Gud börjar nämligen älska som Gud. Då Petrus har hållit sin väldigt radikala predikan på pingstdagen, en predikan som avslutas med att proklamera att det var åhörarna själva som korsfäste Jesus. Och så en mycket mer radikal predikan vi har haft åt er idag. Så kommer en fråga från människorna, och de frågar: vad ska de göra för att bli frälsta? Petrus svarar omgående att de behöver omvända sig och låta sig döpas i Kristus. Då Stefanus har hållit sin predikan, som till försvar kanske, om man ska säga det, var också ganska radikal och jobbig att lyssna på. Då han har hållit sin predikan, då svarar åhörarna med att döda honom. Då vi hör radikala ord, men det säger jag inte att det här är så jätteradikalt, så har vi alltid två val. Antingen reagerar vi med omvändelse, eller så reagerar vi med ilska, eftersom vi sällan vill stiga ner från tronen som vi säger att vi själva vill vara herre med, tillsammans med våra avgudar. C.S. Lewis säger att i slutändan finns det bara två sorts människor, Den ena som har sagt till Gud, ske din vilja. Och den andra som Gud säger, ske din vilja. Det finns alltid två vägar där vi ödmjukar oss inför Herren och säger, ske din vilja. Och de andra som Gud tvingas säga, ske din vilja. Vi vill sällan omvända oss eftersom vi själv vill regera. Och på grund av att vi bryr oss för mycket om vårt anseende. Det är paradoxalt eftersom de flesta av oss ändå vill ha ett liv uppfyllt med Gud och hans liv. Och det är därför, lyssna noga, för nu säger jag en viktig sak. Som Jesus talar om en smal väg som leder till livet. Jag ska säga nu en sak direkt. Det är nästan aldrig roligt för ditt kött när du omvänder dig. Det är inte så att du dansar ballett till omvändelsen. Utan oftast är det en sån här kamp där dina känslor säger om vad ska människor tycka och ditt kött säger att du är dum i huvudet och tänker på något nystande hemma som är krokiga och sånt. Alltså på något sätt, allting kommer emot dig när man talar om omvändelse. Jo, för en kamp. Vi kämpar inte mot kött och blod, men det gör vi också här många gånger av någon anledning. Vi kämpar inte bara mot kött och blod, utan mot furstar och väldar i himlarymderna. Och när du i din tanke får för dig att du kanske borde omvända dig, så kommer ditt kött som är av ond natur oftast att reagera med, det ska du inte alls hålla på med. Och därför tror jag att Jesus säger att det är en smal väg som leder till livet, för det är ganska jobbigt att ta sig in på den här smala vägen. Men när du väl kommer fram till livet, det är då som saker och ting börjar falla på plats. För det liv som du får är det bästa, det här är min högst personliga övertygelse. Det är det bästa livet som du kan ha på den här jorden. Och min uppmaning till dig idag, att du ska omvända dig från dina avgudar och ditt eget sätt att leva och uppleva det liv som Gud sedan urminnes tider har planerat för dig. Och jag tänker så här, att om du omvänder dig och tillber den levande guden, så får du för det första ett framtid och ett hopp. För det andra, en trygghet i din vardag. Och för det tredje, ett inre liv som denna världen inte kan ge dig. När jag fick mina symptom och till och med min diagnos för min smärta, så hjälpte det inte att smärtan skulle försvinna. Utan vad jag behövde, det var en operation. Där någon gjorde någonting i mig för att ta bort den där systern. En operation är en av de absolut jobbigaste sakerna jag varit med om. Det var en smärtsam grej under kniven och det var ungefär 5 smärtsfulla veckor efter kniven att sluta kärt. Väldigt smärtsamt när man gick igenom den där passagen. Men man är ju väldigt dum om inte valde den där passagen istället för att ha kvar smärtan än idag. Ibland, kära vänner, måste vi gå den här vägen som är lite jobbig och det kan kännas till och med fel. Men det livet som Gud kan ge oss och han vill ge dig är alltid mycket mera än det liv som du själv kan försöka prestera fram genom dina döda gärningar. Jag vill betona det igen nu när vi ska avsluta och vi ska börja med nattvarden. Att omvändelse är en av de absolut bästa gåvorna som Gud har gett sin församling. Jag har varit smutsig några gånger. Men det är inte så att jag behöver bara duscha mig en gång. Efter att jag gått en halv dag, måste säga så låter bra, så känner man att man behöver duscha igen. På samma sätt är det också när du kommer och tog emot Jesus som din Herre. Du blir ren från synd. Oavsett nästan om du vill det eller inte, så kommer det mer synd på besök. Du börjar tänka onda tankar. Du börjar på något sätt fundera på livets svårigheter och du börjar planera det ena och det andra dumheten med dina medmänniskor. Synden kommer på besök. Det finns inte en enda människa som inte syndar, säger Salomo. Undrar om man sa det någon gång för 1000 fruar, men det är en annan predikan. Och jag tror på något sätt att på samma sätt som jag känner att jag har behov att rena mig genom att enkelt duscha mig, så har jag ett behov av att omvända mig till Jesus. Det finns 3 böner som jag brukar be i mitt liv. Den första bönen är, Herre, förlåt mig mina synder, min dåtid. Den andra bönen är, Herre, förbarma dig över mig, min nutid. Den tredje bönen är, Herre, ske din vilja, så som himmelen såg på jorden, min framtid. enkla snabba böner, och då ger man Herren hela paketet. Och jag tror att det är det som jag skulle vilja att vi ska göra idag som kyrka, som församling. När vi ska fira nattvarden, de som är med och har någonting med att göra kan göra sig i ordning, så ska vi be tillsammans. Och jag skulle vilja, när nattvarden handlar ju om att vi påminner om vad Jesus har gjort för oss. Men jag tror också att det kan vara en sån här fint verktyg för dig och för mig att omvända oss från oss själva och komma igen till det som Gud har för oss. Det kanske är flera år sedan du omvände dig till Gud. Jag tror idag är en fin dag för dig att omvända dig på nytt och låta dina avgudar falla bort, så du får uppleva hans kärlek. För jag ska säga dig, det är mycket roligare att vara uppfylld av den helige ande än att inte vara det. Det är mycket roligare att se när man får se Guds hand och kraft i rörelse. Och jag tror att det finns många av er som ska börja komma ut i den här friheten, där den heliga ande får blåsa upp sina nådegåvor, sina tjänstegåvor, alla de här gåvorna som Herren har planerat för dig. Och vi alla har ju minst en sån. Men det livet som Gud vill ge dig, det börjar med att du själv omvänder dig till honom och acceptera det verk han gjorde på korset. Du säger, jag stiger ner från min tron och ger min tron till dig. Ta du mitt liv. Och jag skulle vilja idag att när vi ska be tillsammans, om du vill med mig, så skulle jag vilja att när du tar i nattvarden, du ska böja dina knän på någon av de här sidorna. Bara för att visa att jag vill omvända mig till dig. Jo, men jag är så bra. Nej, det är du inte. Det är det som är problemet med dig, att du tror det. Jag glömde bort att jag har fel land. Jag vet att du inte tror det. Vi tror det sällan. Men tänk vad fantastiskt att Gud skulle fylla sin församling med människor som han själv får upprätta, fylla, utrusta. Jag har sagt till er tidigare att jag tror det finns bara i Vasa 1000 människor som kan bli frälsta. Det står om Israel när de ropar till Gud under slavtrycket. Vad gör Gud? Han räddar ju inte människorna på något märkligt sätt. Det står att han sände efter Mose. Och så säger det, mitt folk har ropat efter mig. Och så vill han sända dit Mose. Och Mose vill ju inte där som det är med oss många gånger. Och jag tänker så där med mig. Många gånger. Tänk att ikväll kanske finns någon människa där ute som skulle behöva ett uppmuntrande ord av mig. Men jag vill inte gå. För jag följer mina egna avgudar. Och jag tänker så där, tänker gode Gud, hjälp mig. Så får jag böja mina knän igen och säga, Herre, förlåt mig. Upprätta mig och hjälp mig. Så om du vill, du behöver ju inte. Men en rekommenderad kur av doktor Olin. Så att efter att ta i nattvarden, som en proklamation av vad Jesus har gjort för dig, så kan du komma och böja dina knän på någon av sidorna. Om du vill ska någon sätta händerna på dig och välsigna dig och be syndernas förlåtelse över ditt liv och avsäga dina odrägliga avgudar som du har följt allt för länge, och ta emot det liv som Gud har för dig.